tycker det är så jättedumt med snor. Alltså att man producerar, jag producerar jättemycket snor nu. Och jag kan ju inte göra något med det. Alltså om man skulle kunna snyta ut sig saker istället.
Men har du inte missförstått det här nu med snor? Som ju är alltså sjukdomsalstrande bobbor som kommer ut med en vätska.
Jo, men alltså,
så att din kropp ska bli av med dem.
Ja, men att nu skulle det vara roligare om det skulle komma små. Jag tänker såna där julkalendrar som det fanns förr. Där det fanns så här små plastsaker. Typ en liten bil eller en elefant eller någonting. Att alltid när man blir sjuk och varje gång man snyter sig så kommer det ut någonting. Och så kanske visar det vad man har för sjukdom. Och så får man med den, med den här lilla kikaren, plastkikaren som kommer i näsan. Och så för man det till en läkare och så säger han, ja, du har kikhosta.
Jag har någon gång tänkt att det kan ju hända att vi människor ändå inte har upptäckt allt ännu.
Mm.
För att vi har ju två öppningar, öronen, därifrån det inte sprutar vätska någon gång.
Nej, men det kommer ju öronvax.
Nej, det kommer ju så här, alltså det är ju öronvax som bildas inuti örat, men det är ju inte att det plötsligt sprutar ut någonting som det gör med tårar eller med snor när man, alltså ur näsan när man nyser.
Nej.
Ur munnen kan det ju spruta saliv, ur kuken sprutade saker.
Kan det vara så då?
Att vi ännu inte vet allt.
Ja, men kan det vara att vi ännu inte har upplevt den där känslan som orsakar att saker och ting sprutar ut ur öronen?
Exakt, det är det jag säger.
För att om man blir jätteledsen så då kommer det ju tårar ur ögonen.
Eller jätterörd.
Ja, och att det liksom det är någon form av känsla som vi ännu inte har upplevt som gör att det ska börja komma något. Vad skulle det komma då? Skulle det då komma saker?
Det är säkert något så här trögflytande, tror jag. Och så skulle det också som spruta riktigt.
Det skulle komma ut alltså som ett stearinljus. Det skulle liksom stå rakt ut. Så skulle man bara kunna knucka av det. Som en morot.
Ja, men ska vi, är det liksom en goal när man håller på med audioinnehåll? Att man ska få det att spruta ur folks öron då?
Det måste ju inte vara något man hör som orsaker. Det kan ju hända att ingen har ritat den där saken man måste se på för att få den känslan, så det kommer.
No, vilka alla känslor har rennet sprut nu då? Okej, okay. Alltså att vara ledsen, att vara rörd har tårar.
Att vara riktigt glad har också tårar.
Mm. Att vara hungrig, så här sugen på mat.
Var sprutar det ut då?
Nej, men salivering,
ja,
i
sättet,
munnen.
Ja. Mm.
Att vara kåt har ju mycket vätskor. Och
tårarna.
Att må illa har ju vätska.
Då sprutar det också, ja.
Så att vara rädd.
Ja, men då pissar man ner sig kanske.
Ja, okej.
Okay. Att vara riktigt stolt. Så att när jag är så där då, håller i min nyfödda son, brrrr, kommer det ur öronen.
Låter det så där också?
Jag tänker så.
Och på Pride-festivalen bara så. Så får man akta sig när man står och ser på paraden, för det bara strittar till höger och vänster, okay, i folks öron.
Okej, det kan inte vara stolt. Vad kan det vara då?
Intresserad.
Ja, när man är riktigt intresserad av något.
För det är,
så alltså, torkar, alltså, måste man torka sig i öronen.
För att man spetsar ju öronen när man hör någonting intressant.
Mm.
Så då skulle det också, om det är riktigt intressant, så skulle det också börja rinna ut ur öronen och klotta då.
Det skulle vara ganska jobbigt det också, sådär att
man, men också en stor komplimang till lärare.
Jo,
till,
men man skulle också avslöja sig liksom på något sätt vad man är intresserad av. Att det skulle också kunna vara jobbigt på något sätt, att om någon håller en föreläsning om psykopater och så börjar det rinna ur öronen. Ja, det där, jag skulle också kunna börja mörda folk.
Ja.
Kan vi ringa någon läkare då?
Då skulle det kunna vara så här. Om det skulle vara för att det är intressant, så skulle de på universiteten kunna ha så här att, hej, vi delar ut kondomer till alla nya studenter som har fått trä på öronen. För att våra föreläsare är så otroligt bra.
Öronkondomer. Så ni inte klottar intressevätskan på era pulpeter. När man kommer in i lektionen så lär de sig att de måste torka allting. Jag berättade om modernismen för lektionen, så vi måste torka borden nu. Om det är motsatsen då, att man har tråkigt. Ingen har någonsin haft så tråkigt så det börjar komma ur öronen ännu.
Ja.
För att det är så kroppens mekanism, att om du har så där tråkigt så då så kommer det ut något i örat som man kan leka med. Som man inte ska ha tråkigt.
liksom hjärnsubstans. Nej, men jag vet inte. För att man har så tråkigt.
Det skulle komma ut som en polkagris eller någonting.
Man skulle ju höra när det här händer också. Så man skulle bara, nu har jag nog tråkigt. Idag bandar vi Ted och Kai-podden i mina föräldrars husbil. Jag och Ted är uppe i Pedersöre för att jobba lite. Och nu har vi hamnat i Esse och tänkt att varför skulle vi inte utnyttja den här möjligheten till en ganska ljudisolerad studio?
Mm. Här hörde jag just en traktor som körde förbi.
Men sen när vi kom hit,
och sen knarrar det lite sådär om man rör sig.
Vi har upptäckt att om vi inte rör oss alls.
Och så är vi en ganska oergonomisk ställning också.
Mm, det gör otroligt ont i min nacke just nu. Och sen så hoppas vi vid Gud att ingen av de 3000 bönderna just nu ska köra förbi allt för ofta.
Men jag har aldrig tänkt på det att dina föräldrars gård är ju liksom omringad av bondejobb.
Alltså jag är ju uppväxt mellan tre åkrar och en baptistkyrka. Så att det var ju jämnt gudstjänst och pisslukt. Och det har ju förstås satt sina spår i en. Det religiösa spöket kommer säkert att följa med mig hela livet. Också en sån här märklig inställning till pisslukt. Att jag associerade med någonting tryggt. Någonting så här hemma. Att man är hemma när det luktar piss.
Ja, men så är det ju alltså. För att det, jag menar, hela Österbotten luktar ju ibland piss. Och så tänker man då att ja, men nu är jag äntligen hemma då. Så här ska det vara.
Och nu är det säkert någon sån här snorkig Helsingforsbo. Som är så här att... De där
det var det första
pissluktande bönderna.
Det var det första Janika sa när jag tog henne till Österbotten och steg av tåget vid Bennes. Runkade hon på näsan och sa att
usch vad det luktar träck.
Nästan. Och då hade de ju kört pissig typ utanför tåget just då när vi kom dit. Och då är hon ju inte alls en så här snorkig Helsingforsbo. Men det var ändå lite roligt att det var liksom det här första intrycket.
Jag associerar ju också så här pisslukt med våren och att man får nytt hopp. För att alltid...
piss är lika med nytt hopp.
Ja, för vi, alltså vid skolan, mitt lågstadium här i Esse. Så på våren så var det överallt en sån här jättestark pisslukt. Som tog sig in i skolan.
Det var bara dina byxor.
De doftade också. Allas kläder sög i sig den här doften som fanns på skolgården.
Ja.
Alltså när snön smälte och så liksom marken på något vis var så här gyttig och odöd på något sätt. Och så steg det en sån här stark pisslukt upp. Men för mig blev det ändå så här att det betyder att nu är snart sommarlov. Och det gör då att jag än idag kan tycka att urin är så här helt okej.
Okay. Så när du kommer ut ur din lägenhet i Helsingfors och så står det en alkoholist och kissar på väggen. Så
börjar jag sjunga den blomstertid nu kommer. Det är ju så många minnen förstås när man är hemma i sitt barndomshem. Trädgården full av träd som man har...
Pappa full.
Minsta träd och sten har ju liksom en massa minnen. Det är ju när man lekte och hoppade från sten till sten.
Ja, men vi var ju just ut och gå lite här och så pekade på ett träd och sa att det där har du planterat från en kopp.
Ja, och nu växer det där och är högre än mig själv.
Mm.
Och den där rönnen höll jag på att cykla ihjäl mig mot. När jag inte kunde bromsa på cykeln och flög rakt in i rönnen. Som står i kurvan. Nåja, massa minnen. Dock var jag inte förberedd på det som vi stötte på när vi just vandrade till den lilla bybutiken. Gick till skåpet med läskande drycker. Förbi givetvis de alkoholhaltiga dryckerna. För vi är ju straight edge den här tiden på dygnet i alla fall. Och där fanns en flaska med, som såg vagt bekant ut. Och det visade sig att det är en ny version av en klassisk läskedryck som gjordes i Österbotten på 80- och 90-talet. Men som inte har funnits sedan dess.
Nej, det är väldigt speciellt. Och jag har ju också minnen av det här. Att jag vet att när vi var på limonadpromenad. Med...
Du har tidigare i podden berättat att du med din fammo åkte på limonadpromenad.
Yes. Och när vi var på limonadpromenad så var det 98% av gångerna så var det just den här limonaden som fanns i korgen.
Jag minns att man valde alltid den här sorten, även om det fanns de där stora globala jättarna, så ville man ha den här.
Ja.
Precis som också när det fanns en sån här glassfabrik i Jakobstad på 80-90-talet som hette Sun Ice. Det går väl att säga nu, för det finns inte längre det här brandet. Det slutar finnas i slutet av 90-talet.
Ja.
Och så oberoende var i världen man var och åt glass, så var man övertygad om, helt övertygad om att det fanns ingen glass som var godare än den som gjordes i Jakobstad.
Men vi står ju nu inför ett vägskäl. Vi köpte ju då förstås varsin sån här limsaburk. Och nu börjar jag fundera att om är det dumt att vi smakar på den? Tänk om det inte är lika gott. Jag är dessutom förkyld, så jag kommer väl inte att känna någon smak, troligtvis.
De som gjorde den här läsken, alltså som nu då enligt etiketten här då, har använt originalreceptet. Så de gjorde ju det här då medveten om att det finns en hel generation med österbottningar som har förmodligen en kär relation till minnet av den här läskedrycken. Och de valde ju ändå nu då att efter att de smakar på den, marknadsföra den, distribuera den. Så endera är de giriga jävlar eller så tycker de att den höll måttet.
Men måste ju däcka den.
Men ska vi nu då göra det? För alltså jag till exempel lånade från biblioteket en av mina favoritböcker från när jag var barn. För jag tänkte att oj, den här var länge sedan. Oj, vad är den här var bra.
Vad var det för bok?
Det var en bok, alltså Perts dagbok. Anders Jakobsson, Sören Olsson. Och jag läste ju den väldigt snabbt. Den är ju inte jättelång. Och sen var jag nog på något vis ganska tom efteråt. För den var ju förstås inte alls så bra som jag mindes.
Nej, och jag har ju också varit med om det att man, en film till exempel, man kommer ihåg att oj, den där var nog så jättebra, och så ser man på den och så är den dålig och så ångrar man lite att man såg på det, att man inte gör det med minnet.
Precis som Shakespeare diktade att den dröm som aldrig besannats som dröm var den ändå vacker att få. Så borde man också kunna översätta det till när det handlar om minnen, att minnen man älskar som minnen är de vackra att ha.
Så är det säkert. Men nu måste vi komma ihåg att det här är ju inte någon jävla Shakespeare, utan att det här är ju en svenska julepodd.
Men Ted, nu
öppnar jag den. Det kommer att smaka.
Men ska vi smaka samtidigt?
Nej, men vi kan ju, eller borde bara en av oss smaka och så kan den då beskriva det och säga att om det är värt det. Nej, vi måste smaka samtidigt.
Nu öppnar jag också min flaska här.
Det doftar ju.
Det doftar inte så lovande kanske.
Nej, ska vi smaka
det då? Alltså, nu är det ju, måste vi ju då ännu en gång säga, det är 25 år sedan senast. Det måste vara det.
Ja, minst måste det vara.
Ja.
Ska vi skåla då?
Okay.
Till minnet. Vad var det du sa, det där fina Shakespeare?
Till Shakespeare nu bara.
Till Shakespeare.
Okay. Det är riktigt äckligt.
Ja.
Det smakar ju knappt någonting.
Nej, jag måste dricka mer.
Men på riktigt, det måste ju vara något fel på den här flaskan.
Det smakar ju som cola som man har bara haft att stå framme länge.
Ja, alltså, all smak och all styrka har farit ur den. Eller det vi säger om vår barndom nu då. Att det är som om kraften har farit ur den.
Kolsyran får ur barndomen.
Alltså jag vet inte, men jag får absolut inga sådana här, vet du, som man kan få av en toft att man får minnen.
Nej,
jag får
nej.
Inga sådana smakminnen av det här nu heller.
Men det är ju inte ens riktigt sött, tycker jag, utan att det smakar ju jättelite.
Jag tänker på de här, när det var mycket om Brexit i medierna, så en grej som jag tycker att var så oerhört tragisk och också talande, så var en kvinna som intervjuades av brittisk media. Och hon sa då i intervjun då att hon vill så gärna att det ska vara som det var förr. För hon minns, hon är helt övertygad om att grönsakerna smakar bättre förr. När hon var ung.
Ja,
innan EU.
Det är jättetragiskt.
Det är ju jätteledsamt. För det som hon ju säger är att hon vill ha tillbaka sin barndom. Och så tror hon att hon får tillbaka den om hon röstar att Storbritannien ska lämna EU.
Ja, men...
Det är precis som den här limonaden.
Att dricka det här så var ganska... Det smakar Brexit.
Och kolsyran pös ur vår barndom. Kaeri, kaeri korkea, Men att föreställa sig en tid som inte längre finns, 80-talet, 90-talet, i ens barndom, det är ju att man föreställer sig en annan kultur. Det är det som är så intressant, att kulturen ändrar så pass mycket på olika sätt att det är egentligen två totalt olika kulturer när det handlar om en generationstid, liksom.
Ja.
Så att på det sättet är ju samhället också multikulturellt. Vi har människor från 4 generationer åtminstone. Jag vet inte vad som räknas som generation heller. Är det 20 år ungefär? Så kanske från 5 olika generationer lever det samtidigt människor i vårt samhälle.
Mm.
Det är alltså 5 olika kulturer.
Mm, och alla tänker att de har rätt.
Alla tänker att de har rätt. Alla vill försvara sin bild av hur samhället ska vara.
Ja, och man vill också, man strider för att bibehålla den. Att så här, det här är det rätta och det ska vara så. Det har kanske alltid varit så också, tänker
men,
man.
Men det är ju alltid bara den yngsta generationen då som så att säga lever i sitt esse, i rätt tid.
Mm.
I harmoni med sina egna värderingar.
Mm.
Men det är ju de då som tvingas utstå de här andra generationernas, för dem obegripliga stridigheter.
Mm. Och det dumma där är ju då att det är ju de, den generationen då som har fel inom citationstecken, det är oftast den som bestämmer.
Sant.
Det är ju de som är så gamla så att det är de som sitter och har den här maktpositionen. Det är de som hittar på lagarna.
Det är förmodligen de som också bestämde sig för att nu ska vi göra den här kolan igen. Den här bästa läsken.
Ja.
Och så gjorde de det. Och så satte de det i en flaska.
Mm.
Och så lurar de mig att betala pengar för den.
Men det funkar ju det också. För de vet ju att folk som vi ska köpa det. Men vi kommer ju inte att köpa en till.
Och inte kommer vi heller att rekommendera den.
Nej, men det räcker kanske.
Jag tänker på såna här gamla kärlekar.
Mm.
Att man har varit förälskad någon gång. Och sen hade ebbat ut och dött. Och sen går tiden och man förälskar sig igen och så här. Och sen plötsligt så kan det blossa upp när man ser en sån här gammal människa då, som har funnits i ens liv tidigare. Så bara blossar det upp igen.
Men kan man jämföra det på något sätt med den här linsen då som jag just drack?
Så jag kan bara säga att jag tycker om karrar.
Ja, jag vet det. Jag tycker om chips, du tycker om karrar. Det skulle den här podden kunna heta. Men är det lite som att vara det då? Att om vi båda två har varit, alltså människor som vi har varit jättekära i som barn, som då kan representeras av den här linsen. Och så träffar vi dem nu och vi var alla singel och blev direkt superkåta i butiken. Och så tog vi hem dem hit i husbilen. Och så hånglade vi med dem jättemycket. Och så smakade ingenting. Nu är det jobbigt för nu har vi dem här och vet att vi ska få bort dem.
Jag inte får man något pant för dem heller.
Igår så körde vi ju genom Purmo också, min hemby.
Ganska nära Esse där vi befinner oss nu, men en annan värld.
Totalt annorlunda. Vi säger lödo, ni säger ledo.
Ni har skiten i skoa och vi har guldi i skoa.
Ja, två helt olika världar. Där så har de just, eller just de har rivit mitt gamla lågstadium och håller på att bygga ett nytt. Och det kanske...
Vilket deprimerande avsnitt det här nu blir. Alltså, hela barn, våra barndomar har
men
rivits
ner. Men
vi
sitter ner i en husbil.
Men vi skulle kunna ha så här soliga barndomsminnen här, men istället så är det som att allt har rivits upp med rötterna som Lenas gran i förra avsnittet.
Ja, men det var ju för att det var mögel i den här skolan.
Ja, det samma gäller SF-församlingshem som också revs för att det var mögligt och nu har vi ett nytt.
Ja. Nå, det som kanske jag mest funderar på när jag då lite reflekterar över det här, att allt vad som försvann då från den här skolan, den här byggnaden då som jag befann mig mycket i. Och där fanns ett enormt så, terrarium, jag vet inte vad jag ska kalla det, men att det fanns en liten sektion där det fanns en glasmonter med uppstoppade djur i. Bland annat ett vildsvin som drunknade i ån. Och där fanns en hermelin och en räv och en berguv.
Vet du hur de dog då? Stod det liksom på plaketterna då?
Nå, det stod, det, alltså grejen är väl att på alla så kom det väl dit någon jägare och så sa den att ja, det här drockna i åje. Varför är det fullt med kulhåll i ett då? Jag skulle skjuta upp på land.
Men hade inte nästan alla skolor på förr ett sånt här dammigt rum som hade en väldigt distinkt doft av kemikalier och damm och gammalt papper?
Ja.
Och där fanns uppstoppade djur?
De flesta skolor tror jag har uppstoppade djur. Men det där var liksom, det var på en paradplats, så det var riktigt så här jättefint att se hur många uppstoppade djur vi har. Men sen hade väl det där vildsvinet fått skabb i något skede och kanske var det där möglet liksom börja. Men i alla fall, där fanns också en järv. Om jag minns rätt. Nu blev jag plötsligt osäker. Jag tror att det fanns en uppstoppad järv där också.
Järven är väl nog fridlyst i Finland?
Ja, men är den där Pormo?
Mm, det är ju då.
Nå, det kan hända att jag blandar ihop minnen nu. Men oberoende så skulle jag vilja prata lite om järvar. För att det pratas väldigt sällan om järvar.
Ja, jag har nog väldigt begränsade kunskap. Det är väl ett av våra stora rovdjur. Alltså våra rovdjur.
Ja, och de finns ju i skogarna här. Och man tänker sådär att vad har järvarna någonsin gjort? Liksom? Har de någonsin gjort något bra?
De är väl som såna här alltså, som alltså jag tänker på missbrukarna i Sörnäs, att de helt enkelt bara kan flippa och liksom klösa omkring sig.
Jag tror inte att det är sådär mitt i allt, utan jag tror att de är nog liksom hela tiden så, för de är ju liksom rovdjur. Men jag läste om att folk har börjat försöka dressera järvar nu. Och använda...
Alltså, nu sa du folk, alltså vem talar vi om?
Jag vet inte riktigt, alltså i vissa länder där det finns järvar.
Men vi har ju järvar här i Norden, ja. Alltså är det någon du har läst om?
Nej, inte här i Norden. Men...
Du är så vag nu, Ted.
Nej, men jag läste bara en artikel, men jag kommer inte ihåg, det är länge sedan jag läste det och jag kommer inte ihåg vilket land det var i. Men ett land där det finns järvar, det var inte Finland, det var ett annat land. Där de nu har börjat dressera järvar till att bli alltså så här räddningsdjur.
Jag tänker mig som en sån här stor Sankt Bernards hund i Alperna som kommer med sprit i ett halsband.
Yes, och just i Alperna och sådana där ställen där det är snö, för att järvar, är, liksom deras grej är att de går omkring, sniffar fram djur som är några cent under snön och så äter de upp dem. Och att det är jättelätt att de har redan den instinkten, att det är egentligen det enda de behöver dressera är att dressera bort det här, äta upp dem. Att det är liksom bara att sätta dem liksom att här är en lavin, här har vi en buss med turister som är begravda, och så släpper man dit järven och så går den dit då och så sniffar den och så där, här är någonting, och så börjar de gräva och gräva och gräva, och så måste man bara så där jättesnabbt vara så där, ät inte upp dem.
Eller är det då alltså att man ger godis då om de inte äter upp dem?
Ja, så skulle jag göra. Men bara, jag tycker att det är så fint på något sätt, för att järvar, man har ju inte gjort någonting med järvar ännu. Och hur mycket coolare det skulle vara att ha liksom, om man är blind, att man skulle ha en blind järv istället för en blind hund.
Ja.
Och de är ju ganska gulliga järvar.
Men sen så flippar de och så klösar de omkring
nej,
sig.
Nej, men för det, man har dresserat bort det. Och också att man vet att om man har en järv då, om man plötsligt befinner sig i en lavin, så vet man att den järven då ska kunna liksom rädda en.
Jag gillar den här idén nog. Mm. Men jag ser att den har, vad jag förstår, vi har ju hundar än som gör allt det här och som vi redan har dresserat.
Ja.
Så jag ser den direkta nyttan.
Nej, du har helt rätt i det. Alltså att det finns redan hundar som kanske inte flippar på samma sätt.
Lite grann är det ju som att, vet du, att man nu i lågstadiet istället för att använda gaffel och kniv så använder man gaffel och pistol och så här. Men att man måste lära barnen då att när man sätter den här pistolen i mun då, att man inte avfyrar den.
Sitter man och äter ärtor med gaffel och pistol. Ja, det var ganska bra
liknelse. Ja, det finns...
Men nu är det coolt också att man äter med pistol. Alltså, det kommer man ju bort från det. Det är ju jättehäftigt det. Sitter och äter potatismos med en revolver.
Ja.
När man har ätit färdigt så istället för att föra den diskmotiv så skjuter man sönder tallrikarna. Kastar upp det i luften och så är det lerduvor.
Ja, och så är det enklare sen när man ska be om notan också på restaurangen. Det
bara skjuter runt sig. Om man har ett barn som inte vill äta så är det bara att plocka upp pistolen och hota det. Ät morötterna.
Då skjuter jag dig.
Hit med pistolen, ta sig till ihop.
Det finns ju mycket kyrkor här i Esse. En helt nära där jag bor. Egentligen två. Två stora kyrkor, rätt nära där jag bor. En nästan på bakgården. Men sen så måste man inte köra liksom mer än ett par kilometer för att sen stöta på ytterligare olika bönehus och olika samfunds heliga lokaler. Och det är ju sällan jättestor variation i kyrkor.
Nej, det är ju det här korset och...
Och något fint fönster.
Och något altare.
Ja, och bänkar. Jag var i Tjeckien några veckor sedan och besökte en kyrka byggd av 40 000 skelett. Människor. Människoskelett. Den var byggd av en halvblind munk.
Okej. Okay. Visste han inte att det var skelett han byggde med då? Han var sådär att, oj vad här är mycket lätta pinnar att arbeta med.
Och han hade då liksom gjort sån här konstverk av de här skeletten. Såna här pyramider av skallar och såna här...
Det låter som en riktigt trevlig typ.
Såna här upphängda rader av vadben och... Och
ja, men det låter ju... Jag menar, inte skulle det vara helt omöjligt att vissa såna här kockola-predikanter skulle kunna bygga något liknande också.
Men det var ju ett väldigt speciellt ställe förstås att besöka. Och det som ju guiderna ju sa då, och alla, allt jag läste på nätet innan vi for dit, så var ju att
det får en... He was a fucking lunatic!
Att det ju får en att respektera livet då när man omges då med bevis på sin egen dödlighet.
Var det det som var liksom tanken?
Nå, inte det ju det man tänkte. Nu var det ju framförallt att vad vitsig liksom.
Ja, men som han tänkte, alltså vad var hans grej?
Varför men han var halvblind och förmodligen galen.
Ja, okej. Okay.
Och omgiven av 40 000 döda människor.
Ja, men hur kom det då? Alltså, var det någon enorm naturkatastrof?
Digerdöden.
Okej.
Och också att...
Så det var sådär, han var liksom den tidens Ernst som var sådär att nu ska vi använda oss av det som finns till hands. Det ska vara lite retur och lite ekotänk. Som de här döda kropparna som ligger här. Det kan bli en fin ljusstake.
Men det där är väl något som de inte har gjort på Strömsö heller. Alltså efter 20 år har de ju gjort allt.
Ja.
Men de har inte vågat bryta den här barriären.
Nej, de har inte gjort trädgårdsmöbler av döda kroppar ännu.
Alltså sen när man är död så är man ju död. Då behöver man inte sina ben till någonting.
Nej.
Skulle det inte vara både ekologiskt och också nästan respektfullt?
Man sätter bara dödskallen på bordet och så sätter man två ljus i ögonhålorna.
Som barn var jag livrädd för skelett. Alltså det var det hemskaste jag visste. Om man såg ett skelett i tv så grät jag och skrek.
Ja, jag har alltid tyckt det är roligt, för att skelett är ju inte hemskt.
Nej, de är ju inte. Men som barn, jag var livrädd.
Och alla har ju ett sånt... Det är ju det vi är.
Och det insåg jag knappast heller. Att jag hade ett inuti mig. Ja. Att jag har ett. Men jag minns att det fanns en sån här fysioterapiställe här i Esse. Som också hade ett gym dit min pappa får träna. Och så... får jag bland med när han tränar. Och där fanns ett skelett, alltså av gips förstås då, men som stod där då för att säkert visa dem anatomi då åt de här som de masserade då. Att så här ser din ryggrad ut och så vidare. Och jag tyckte det var det hemskaste som fanns. Så att jag liksom gömde mig bakom de här gymredskapen och kika lite på det där skelettet.
Men vad är det som gör att man är rädd för ett skelett? Det är ju ganska intressant det där.
För det ser ju lite ut som en människa, men det är ett skelett.
Ja.
Dödskallen, ja. Tom blick.
Jag har alltid tyckt grinande. Att dödskallar är häftiga, ja. Att jag skulle gärna inreda med dödskallar. Att jag skulle gärna ha liksom 40 000 döda kroppar.
Ja, men är det inte just nu då att vi borde avdramatisera skelettet, börja använda det i vår inredning, och Strömsö borde gå i bräschen för det här. Jimmy Björni gör en...
Det är ju många programledare som har jobbat jättelänge där också. Att de skulle kunna kombinera det med någon sån här dödshjälp eller någonting. Och ta livet av alltså en programledare och sen göra då en fågelholk av resten.
Ska man göra det här mordet också till en del av själva processen?
Ja, det ska man väl måste göra. Som den här bastosändningen. Sen så ska man ju... alltså, det skulle ju leda till förstås alltså att man skulle äta en människa också. Alltså man skulle ju använda allt av kroppen. Kanske alltså man borde ju annonsera till någon som liksom sådär, skulle du vilja donera dig till Strömsö. Och så ska man liksom återanvända allt.
Du har lyssnat på Ted och Kai-podden, avsnitt 46 kanske.
Ja, det var det.
Det var det.
Mm.
Snart ett år har vi hållit på. Och spridit våra tankar till alla som vill lyssna.
Mm.
Och vi är ju glada åt alla som lyssnar.
Mm.
Det har blivit ganska många faktiskt.
Man kan skicka
mejl
åt oss på tedokai@ylle.fi. tedokai@ylle.fi.
Vi läser ju förstås allting.
Mm, ja, vi har inte svarat. Vi har nog svarat på det mesta. Men jag har ju varit sjuk och sådär, så att det kan vara en liten paus där.
Ja. Det där fick ju inte alla att nu bara rusa efter tangentborden och skriva till oss.
Nej,
direkt.
Men nu svarar vi på allt.
Och i höst kommer vi också att spela teater i Vasa.
Mm.
Vi gör en show som heter Pleppo 2. Vi morrar och på. Vi visar upp ett första smakprov i onsdags.
Mm, några dagar sedan, det var jätteroligt.
Det var fantastiskt kul.
Och om några veckor så flyttar vi till Vasa.
Och börjar jobba på heltid med det här. Podden fortsätter förstås precis som vanligt.
Mm.
Och
om ni har så här minnen från er barndom, så låt dem vara minnen. Fint att köp någon sån här produkt som ni minns var god. För den är inte god.
Låt barndomen vara i sin flaska.
William Shakespeare.
För många är det ju att barndomen är i en flaska som...
William Shakespeare. Ted och Kai, Ted och Kai, Ted och Kai. Ted och Kai.